2002 härjade galna kosjukan igen. Panik bröt ut på marknaden. Folk krävde svar på frågan, varifrån kommer köttet på min tallrik? Hur har det lagrats innan det säljs i min lokala handel? Svaren på alla de här frågorna kunde nu skrivas in i en enda elegant kod, QR-koden. 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sukotiki. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum leap. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Jag medger. Det tog mig länge att inse det fina i kråksången när det kommer till QR-koder. Ni vet, de där svartvita mosaikerna som man ska rikta mobilkameran mot och så får man en webbadress på skärmen som man kan peka sig till. QR står för quick response för övrigt. Snabb respons. Min egen reaktion var inte så kvick. Det tog mig alltså ett tag att fatta galoppen. Jag trodde länge att man måste ladda ner någon app för att läsa de här QR-koderna med. I början måste man de facto göra det. Eller i värsta fall köpa någon laserskanner, så jag bara ignorerade QR-koderna. Men det var en grej som ledde till att jag inte kunde fortsätta ignorera QR-koderna, och det var covid-pandemin, när fysisk kontakt bannlystes, också med sånt som menyer, biljetter, broschyrer etc. Då blev QR-koder ett utmärkt sätt att se men inte röra. Det klassiska exemplet är väl att läsa menyer på restauranger. Men jag måste ju säga att så mycket traditionalist är jag att jag föredrar att hålla en gammaldags hederlig meny av papper i min hand. Nu när det är tryggt igen. Men hur som helst, på grund av covid-pandemin gick QR-koder från något ganska nischat och nördigt till att finnas precis överallt. Bara under det första covid-året ökade användandet av QR-koder med en fjärdedel. I USA erbjöd mer än 80% av restaurangerna QR-kodmenyer eller kontaktlös beställning kring mitten av 2021. Vi ska alltså i det här avsnittet ta en titt på QR-kodernas historia, hur de kom till och vad som fanns före dem. Och förstås hur de kommer att utvecklas i framtiden. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Till att börja med, vad är en QR-kod? Förkortningen står alltså för Quick Response, och den är en så kallad matriskod. En vidare utveckling av den gamla traditionella streckkoden. Bland annat så rymmer QR-koden väldigt mycket mer information än en vanlig streckkod. En QR-kod kan i princip innehålla allt från text, webbadresser och kontaktuppgifter till produktdata och betalningsinformation. Särskilt i Asien har QR-betalning blivit ett av de allra vanligaste sätten att göra transaktioner. Ja, och hälsodata har ju också blivit en stor grej, särskilt under covid-pandemin då. Många länder och regioner utvecklade i ett tidigt skede under pandemin sina egna QR-baserade system för digitala hälsopass eller vaccin- och testintyg. QR-koderna känns som någonting relativt nytt. särskilt för en som växte upp med Nokias dumtelefoner. Men de har en lång historia som sträcker sig ända tillbaka till 1994. QR introducerades då av det japanska företaget Denso, ursprungligen ett dotterbolag till Toyota. Bilindustrin behövde ett snabbare och säkrare sätt att spåra delar under tillverkningsprocessen. Ett sätt som rymde mer information om de här delarna. Vanliga streckkoder har alltså begränsad kapacitet och man måste läsa dem från exakt rätt vinkel och så vidare. På bilindustrins verkstadsgolv blir streckkoden dessutom lätt oläsbar när ett par oljiga händer hanterar någon pryl. Ja, streckkoden är alltså väldigt känslig. Smutsar du ner den eller skrapar den så att ens ett par streck blir oläsliga, tja, då får personen i kassan sen sitta där och knappa in hela den där sifferkoden nedanför streckkoden för hand. Vi har alla varit med om det i butiken säkert. Ingenjören som konstruerade själva QR-koden heter Masahiro Hara. Han inspirerades bland annat av det svartvita mönstret i spelet Go, världens äldsta brädspel, när han funderade på hur information skulle kunna packas tätt och lättläsbart. Kolla in ett Go-bräde med sina vita och svarta spelknappar. Likheten med en QR-kod är tämligen uppenbar. Faktum är att du kan skapa en QR-kod med ett Go-bräde. En som din mobiltelefon kan avläsa. Men innan vi dyker djupare in i själva QR-koden, låt oss ta en titt på dess stamtavla och historia. QR-koden är som sagt en vidare utveckling av streckkoden. Och också den har en intressant historia som vi måste fördjupa oss en aning i här. För att spåra det hela till sin källa beger vi oss till Connecticut i USA. Året är 1825. En lokal konstnär, redan hyfsat känd för sina oljemålningar, har just fått ett spännande uppdrag. Han har blivit tillkallad för att måla ett porträtt av den franske generalen, markisen av Lafayette. I det här fallet med anledning av hans roll som krigshjälte i den amerikanska revolutionen. Beslutet att tacka ja till det här uppdraget blir inte helt lätt. Konstnärens hustru är höggravid i 9:e månaden och förlossningen väntas vilken dag som helst. Men det är ett lukrativt och prestigefullt uppdrag så konstnären tackar ja och sätter av mot Washington DC där generalen väntar. Väl installerad på sitt hotell i Washington och efter sin första session med Lafayette skriver konstnären ett brev hem till sin hustru för att höra hur saker och ting går med förlossningen. Några dagar förflyter och det kommer inget svar, men till slut anländer en kurir med ett meddelande. Konstnärens hustru är sjuk efter en svår förlossning, står det i meddelandet. Konstnären, utom sig av oro naturligtvis, kastar sig på första bästa hästskjuts och inleder omedelbart den 500 kilometer långa resan hem till New Haven. När han slutligen anländer efter flera dagar på hästryggen och i olika droskor får han till sin fasa höra att hans hustru inte bara har hunnit avlida, konstnären har till och med missat hennes begravning. Konstnärens namn, ja, han heter Samuel Morse. Eftervärlden kom ju inte att känna Samuel Morse främst för hans målarkonst utan för någonting helt annat som kom att bära hans namn, Morsealfabetet. Samuel Morse, fast besluten att hitta på ett sätt att hålla sig ajour med vad som händer där hemma, också då man är ute och reser, sätter sig ner och skissar på en metod för fjärrkommunikation. Uttryckligen då med hjälp av elektricitet. Nymodigheten som alla talar om på den här tiden. I början av 1830-talet är Morse närvarande på en serie föreläsningar i ämnet på New Yorks universitet där han hade fått anställning några år innan. Laddad med kunskap kavlar han och kollegorna Joseph Henry och Alfred Vail upp ärmarna och det dröjer inte länge innan de kan visa upp en prototyp. Det som Morse och kollegorna har byggt är en maskin som kan sända elektriska pulser längs en kabel. Det här är ingalunda den allra första elektriska telegrafen, men det är den enklaste och smartaste lösningen hittills. Och själva genidraget ligger inte i hårdvaran, utan i koden, mjukvaran. Det här är lite liksom den digitala revolutionens gryning, på sätt och vis. Det som Morse telegraf byggde på är en extremt enkel princip. Lite som ettor och nollor, men i form av korta och långa pulser av elektricitet. Förresten, jag säger Morse telegraf, men det där... Ja, no, Samuel Morse var alltså den som fick den ursprungliga idén om kommunikation med hjälp av elektricitet. Det ska medges. Så han tog ledarrollen i projektet. Men det var hans kumpan, ingenjören Alfred Vail, som var skicklig på mekanik och kodsystem, som utvecklade det mesta av både telegrafens teknik och själva alfabetet. Det var Vail som insåg att det är praktiskt att representera bokstäver med kombinationer av korta och långa signaler, prickar och streck istället för diverse mer komplicerade metoder som Morse själv först hade tänkt sig. Så varför blev då Morse känd som upphovsman? Nå, Morse var det inom citat pratande huvudet, galjonsfiguren för hela projektet. Han hade kontakterna, han drev patentansökningar och stod för mycket av finansieringen och PR-arbetet. På den tiden var det vanligt att projektledaren fick äran snarare än alla involverade tekniker och uppfinnare. Så kan det gå, liksom. Hur som helst, Morsealfabetet baserades på hur ofta en bokstav förekom i det engelska språket. Det här var Vails genidrag. De vanligaste bokstäverna tilldelades de kortaste kombinationerna. E var en prick och T var ett streck. A var en prick och ett streck och N var ett streck och en prick. Etc. Tanken var ursprungligen att de här prickarna och strecken skulle skrivas ut på en pappersremsa i mottagarstationen. Men telegrafoperatörerna insåg fort att de kunde avläsa meddelandet bara genom att lyssna på pipandet från telegrafen. Hur som helst, Morsealfabetet visade sig vara ett så snabbt och effektivt sätt att överföra information på distans att det snart blev en internationell standard. Inte minst militären, järnvägen och sjöfarten adopterade omgående Morsealfabetet. Ja, apropå sjöfarten, det klassiska nödmeddelandet SOS Vet du vad det är förkortning av? Absolut ingenting. Det är inte Save Our Ship eller någonting sånt. SOS valdes bara för att det är en enkel kombination att minnas och att sända. Tre korta, tre långa och tre korta. Det här lärde vi oss redan som barn i Kalle Anka. På riktigt. Titanic var för övrigt ett av de första fartygen att använda SOS i en nödsituation. Innan det här var det CQD som gällde. Hur som helst, vad har det här med QR-koden att göra? QR-koden som vi använder till att läsa restaurangens meny och så vidare. Vi kommer till det. Det finns en väg till den som började med morsealfabetet. Men för att anlända dit så måste vi gå via nästa steg. Och det är streckkoden. Den delen av storyn började i slutet av 1940-talet när Bernard Silver, som studerade vid Drexel University i Philadelphia, hörde ägaren till en varuhuskedja klaga på att kassaköerna var så långsamma. Det var dessutom på tok för svårt att hålla reda på alla varor i butiken, menade köpmannen. Bernard Silver nämnde saken för sin studiekompis Norman Woodland, som hur den råkade sig var insnöad på morsealfabetet och telegrafi. Woodland har berättat om den där ena vackra dagen på stranden i Florida när han skrev några morsebokstäver i sanden med pekfingret. Prick, prick, streck, prick, streck, streck, etc. Sedan av ett infall drog han ut prickarna och strecken med fingrarna nedåt. Han förlängde dem vertikalt. Så de blev lodräta linjer av olika tjocklek. Pricken blev en smal linje och strecket blev en tjock linje och så vidare. Och så var streckkoden född. Norman Woodland och Bernard Silver tog patent på streckkodssystemet 1952, men själva revolutionen dröjde till 1960-talet. Då hade datortillverkaren IBM utvecklat tekniken för att läsa streckkoderna, och så småningom började systemet användas inom industrin. Men också affärerna hakade på. 1974 skannades den första produkten med streckkod i en butik. Ett paket tuggummi. Och sen tog det inte länge innan streckkoden var ett standardverktyg för lagerhantering, inventering och betalning. Fast i min barndoms hemstad Grankulla minns jag nog att kassorna i den lokala Elanto-butiken satt och slog in priserna för hand en bra bit in på 80-talet. Riktigt utbredda blev streckkoderna inte i Finland förrän någon gång på 90-talet. Och så här funkar streckkoden alltså rent tekniskt. Kassan läser av koden med hjälp av en laserstråle som sveper över streckkoden. Nu för tiden får man ju dessutom göra det själv. Lasern reflekteras tillbaka lite olika från de svarta strecken och de vita mellanrummen. De svarta strecken absorberar ljuset och de vita mellanrummen reflekterar det lite mer. Skannern mäter alltså hur mycket ljus som reflekteras tillbaka och kan på det sättet avgöra tjockleken på strecken och mellanrummen. Den här informationen omvandlas sen till en digital signal som används för att identifiera produkten och dess pris från en databas. Kaching, 1 kilo edamarost, 6,50. Ett problem med streckkoden är att den inte är en oändlig resurs. Varje produkt som någonsin säljs någonstans i världen har sin egen unika 12- eller 13-siffriga sifferkod som den är förknippad med. Nu och för all framtid. Utgår vi från 12 siffror så ger det här en biljon olika kombinationer. En biljon är alltså en etta fylld av 12 nollor. Det är samma som en miljon miljoner. Så realistiskt sett så kommer vi nog inte att få slut på streckkoder inom en överskådlig framtid. Hur många olika chipssorter de än hittar på. Wasabi, hallon, lök, surgrädde och what not. Till dags dato har inom citat bara ungefär 1,2 miljarder streckkoder registrerats i världen. Det verkliga problemet med den gamla streckkoden är alltså inte det här med att den är en ändlig resurs. Problemet ligger annorstädes. Och det är där som QR-koden kommer in. Streckkodens riktigt svaga punkt är alltså att det inte ryms särskilt mycket information i en streckkod. En enda streckkod, om det sen är amerikanska UPC, alltså Universal Product Code, eller europeiska EAN, European Article Number, motsvarar mellan 12 och 13 siffror. Amerikanska koden är 12 och den europeiska är 13. Samtidigt kan en QR-kod alltså lagra upp till 7000 tecken, till exempel en lång webbadress, plus en fullständig produktbeskrivning, plus en liten dikt kanske. Någon har till och med kodat in ett komplett Snake-spel, du vet det här ormspelet från Nokia-telefonerna, i en enda QR-kod. I en streckkod kan du däremot bara rymma tillräckligt med information för att identifiera en enda produkt och that's it. Innehållsförteckningar, information om ursprungslandet, säkerhet, klassificering etc. Allt sånt kan du bara glömma. Det ryms inte i streckkoden. Ett exempel på vad det här kan leda till. På 1980-talet fick världen skrämselhicka när galna kosjukdomen spred sig. Åt du kött från en ko med den ruskiga Creutzfeldt-Jakobs-sjukdom, då kunde du också drabbas, din hjärna närmare bestämt, med dödlig utgång. Och då fick ju folk plötsligt ett intresse för köttets ursprung. Man ville ju förstås helst inte köpa biffar från ett land där galna kosjukan härjade. Det hade ju varit trevligt att kunna koda in information om det här i streckkoden. Men det var inte möjligt. Som sagt, 12 tecken. Det är vad du har att jobba med där. Det har förekommit diverse försök att lösa det här. En föregångare till QR-koden kallades PDF-417 och den var i princip en mängd streckkoder med inom citat hyllor av korta lodräta streck staplade ovanpå varandra. PDF-417 har använts till exempel för boardingkort på flygplatser. Du har säkert sett en sån här kod. PDF-417 var en av de tidigaste teknologierna som gjorde det möjligt att läsa av någorlunda stora mängder data snabbt. Men den och många andra koder som också provkördes var fortfarande inte tillräckligt inom citat rymliga. Och lösningen den kom alltså i och med QR-koden som Masahiro Hara utvecklade för japanska bildelsföretaget Denso Wave 1994. Som sagt med inspiration från det klassiska asiatiska brädspelet Go och dess svarta och vita knappar. Som jag var inne på, i bilbranschen uppstår det ju dessutom ofta problem när mekaniker kladdar ner delarna med olja och det räcker att några få streck av koden blir oläsliga för att hela streckkoden ska bli oanvändbar. QR-koden är däremot betydligt mer tålig mot smuts till exempel. En QR-kod har inbyggd felkorrigering baserat på en teknik som kallas Reed-Solomon-kodning. Det betyder att delar av koden kan bli förstörda, smutsiga eller oläsliga utan att informationen går förlorad. Till exempel om du har en QR-kod på en bildörr och någon kladdar olja över en del av koden kan skannern ändå läsa hela meddelandet till och med när upp till 30% av koden är nedkladdad eller förstörd. Därför passar QR-koder så bra i smutsiga miljöer som verkstäder, fabriker och utomhus. Det är därför man ibland också ser QR-koder som är dekorerade med logotyper eller snitsiga mönster. Designern räknar helt enkelt kallt med att QR-koden klarar sig ändå tack vare den effektiva felkorrigeringen. I vilket fall som helst, till en början var det huvudsakligen verkstadsindustrin, bilindustrin då, främst i Japan alltså, som fattade intresse för QR-koden. Masahiro Hara har sagt att hans chefer inte trodde att samhället i övrigt skulle ha något intresse för hans uppfinning. Men oj vad fel de hade som det skulle visa sig. 2002 härjade galna kosjukan igen i Storbritannien.
Good evening, Ron. A patient who died Friday here at Lancaster General Hospital of traumatic injuries had Creutzfeldt-Jakob disease or CDJ. Now this is a very
179 människor dog efter att ha ätit kött från smittade djur. Panik bröt ut på marknaden. Folk krävde svar på frågan, varifrån kommer köttet på min tallrik? Hur har det lagrats innan det säljs i min lokala handel? Svaren på alla de här frågorna kunde nu skrivas in i en enda elegant kod, QR-koden. Det här var första gången som den lustiga lilla mosaiken började dyka upp mer allmänt i butikerna här i Europa. Men varför har QR-koderna lyckats där som en mängd andra motsvarande teknologier har snubblat? QR-koden är alltså långt ifrån den enda skannade matriskoden som marknaden har testat på. Också om man inte räknar med den vanliga streckkoden. Vilken är QR-kodens hemlighet? Tja, en grej är ju säkert det faktum att Denso Wave inte brydde sig om att ta patent på sin kod. Någonting som uppfinnaren Masahiro Hara var helt okej med. Så här säger han i en intervju för YouTube-kanalen Veritasium. Personligen, som ingenjör, var jag jätteglad för att koden jag uppfann började användas över hela världen. Det var definitivt rätt beslut att inte låsa den med en patentansökan, sa det alltså Masahiro Hara. Veritasium har för övrigt en fin visualisering som förklarar i detalj hur QR-kodens datalagring och felkorrigering fungerar. Kolla den om du vill nörda ner dig lite mer. Det är lite väl bökigt att beskriva det här i ord. Nå, hur som helst, Denso Wave, de gick ju inte helt lottlösa ur det hela trots att de inte tog patent på QR-koden. De tjänade istället en hacka på att sälja scanners för att läsa av QR-koderna. Och på den vägen är vi. Eftersom nästan alla snart har en smarttelefon i fickan har vi också en QR-kodläsare i fickan. Revolutionen började 2017 när de stora telefontillverkarna Apple och Samsung integrerade en QR-läsare direkt i sina kamera-appar. Och sen kom covid-19 och resten är historia, som de säger. Men vad är nästa steg för QR-koden? Masahiro Hara hoppas på att QR-koderna i framtiden förses med allt starkare autentisering för att förhindra att koderna missbrukas av allvärldens skurkar. Han tror också att framtida QR-koder kommer att utnyttja fler färger, inte bara svart och vitt, vilket skulle göra det möjligt att klämma in ännu mycket mer information i dem. Och hej, för all del, kör hårt bara. Så länge jag får läsa min pizzameny från en hederlig gammal papperslapp också. När vi sätter oss ner för att äta, då sätter vi undan telefonerna. Någonstans ska strecket dras och punkten sättas. Och det var allt för den här veckan. Ett nytt kvanthopp hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Markus Rosenlund tackar nu för visat intresse. Hej så länge!